thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you.
Med U2 naturligtvis. Där känner vi alla igen, det är ingen konst. 5:05 klockan, ni lyssnar till Radio Stockholm, Kaffe med dopping. Ingemund Bengtsson, hej och välkommen.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Jo, det är mycket bra. Det är mycket, en härlig dag här var i Stockholm idag.
Ja, det är skönt. Riksdagens talman.
Oerhört vackra färger.
Inte dåligt, fast ditt hjärta klappar ju mest för Varberg, vet jag.
Det är klart, men nu är jag i Stockholm och då får man ju njuta av Stockholm har att bjuda på.
Hur länge har du varit talman i riksdagen nu?
Det är mitt 9:e år som börjar nu den 6 oktober.
Man ska sitta länge som talman, för ju längre man sitter desto mer förtroendegivande blir man.
Ja, det är väl så med alla jobb och yrken man har. Ju äldre man blir, ju mer erfarenhet får man. Så det är nyttigt. Men man ska inte vara för länge.
Nej, hur vet man det?
Jo, det känner man på sig när man blir trött.
Mm. Du var dålig för ett tag sedan. Det stod om dig i tidningen att du låg på sjukhus och inte alls var i bra form.
Ja, men det har jag hämtat mig från nu. Så nu är jag färdig för en ny kamp.
Du är väl en riktig hurtgrabb egentligen?
Jag försöker hålla kroppen i trim och... Nu har jag återupptagit morgonpasset. Tyvärr la ju Sveriges Radio ner morgonpasset. Men jag har ju alla deras inspelningar så jag nyttjar det fortfarande.
Har du en sån här freestyle att lyssna på nu? Eller?
Nej, jag har en bandspelare. Så att jag gör min morgongymnastik efter morgonpasset fortfarande. Trots Sveriges Radios sabotage.
Usch ja, hur kan de? Ska vi ta en kopp kaffe förresten? Och
ja, tack.
På...
tack.
Ingemund Bengtsson tar mjölk i kaffet. Varför det?
Jo, jag var jordbruksminister under ett antal år och då lärde jag mig att tycka om mjölk.
Det var först då?
Ja, nej, men jag tycker kaffet behöver ha lite mjölk. eller grädde.
Jag håller inte med riktigt där.
Nej, men det är ju det som är det fina här i Sverige. Man får tycka vad man vill beträffande kaffe.
Det har du rätt i.
Ja.
Det är ju
en del vill ha socker och en del vill inte ha. Och en del vill ha grädde och en del vill inte ha.
Jag tyckte faktiskt, jag kunde inte dricka utan socker när jag började lära mig här. För att det var bäst tyckte jag. Men det så får man ju alltid en massa gliringar när man konsumerar socker. Och så är det alltid, så saknas det alltid socker och skedar och grejer. Så det var för komplicerat tyckte jag. Ja. Jag bestämde för att förenkla själva intagandet av drycken så skippar jag sockret.
Ja, det har jag också gjort.
Det har du gjort alltså?
Ja, jag använder inte socker.
Nej, men det är klokt. Det tycker jag är bra i alla fall. Det hör inte hemma i en dryck som har karaktär och bäskhet, kärvhet. Den passar ju vårt nordiska klimat lite grann. Du, det heter ju i alla fall när man läser om riksdagen som öppnar på tisdag, alltså ganska högtidligt, så står det att det är riksmötets öppnande.
Ja.
Vadå riksmöte? Det heter riksdagen.
Ja, riksdagen, det är själva institutionen. Men det som börjar då, det är riksmöte. Och det kallas alltså riksdagsåret. Under en valperiod är det 3 riksmöten. Så själva ordet riksdagen, det är förbehållet institutionen riksdag. Men alla sessioner och den verksamhet som pågår då under det här året, det är riksmötet som sammanträder.
Men det är ju just bara precis den dagen när det startar som man använder det ordet. Det använder ni ju aldrig sen under själva året, arbetsåret.
Nej, men när vi berättar om riksdagens verksamhet för besökare så talar vi om att detta är ett riksmöte som pågår.
Men det låter ju som en frikyrkostämma.
Ja, men
det står så i
konstitutionen och då får man använda det uttrycket. Mm. Jag tycker det låter fint, riksmöte, det är ett gammalt fint uttryck.
Mm. Fast det är ju så mycket som har ändrats med riksdagen de senaste 20 åren. Det var ju kungen som ledde det hela på olika sätt tidigare och konseljer och sådana saker. Nu är det du igen. Du är nästan störst i Sverige, demokratiskt sett.
Men fortfarande är det så att kungen, så egenskap av statschef, det är ju han som ska öppna riksmötet. Det är ju statschefens uppgift.
Men, det är ganska enkelt gjort egentligen.
Vad sa?
Det är ganska enkelt gjort.
Jo, men det var det tidigare också. Det var bara det att då läste kungen trontalet, som ju i själva verket var regeringens aktstycke.
Mm.
Och det läser nu statsministern. Och det är ganska klart i en parlamentarisk demokrati att det är regeringen som ska föredra sina egna, sitt eget aktstycke.
Det var lite på tok tidigare med andra.
Nej, det var inte på tok, utan det var så att regeringen var då formellt kungens rådgivare.
Mm.
Så då var det kungen som då läste, men trots att författningen var sådan så kan man säga att det som har hänt nu, det är ju egentligen vad som har skett utan att konstitutionen ändrades.
Men på den tiden, om det var regeringskris, då gick man till kungen, om man var statsminister, och sa det här är inte riktigt som det ska vara. Jag måste nog kanske ta några goda råd att hoppa av eller ombilda och sådär. Nu går de till dig, till talmannen, och pratar om detta.
Ja, det är riktigt.
Du har ju en enormt viktig roll egentligen. Har du förstått hur viktig du är?
Ja, nu är det så att det är ju reglerat ganska mycket i riksdagsordning och i regeringsformen. Precis som när kungen hade den befogenheten, han kunde ju inte peka ut vem som helst formellt. Jag menar, han måste ju ha förankring i riksdagen för den statsminister han föreslog.
Mm.
Och det är likadant nu med talmannen, man kan inte gärna komma till riksdagen och föreslå någon som inte har chans att bli vald.
Mm.
Utan det måste ju ske väldiga förberedelser. Man måste veta när man går till riksdagen att den person jag nu föreslår, han kommer att bli vald. För det är ju riksdagen som väljer, det är ju det som är det nya i vår konstitution. För att belysa att vi är en parlamentarisk demokrati, så det är alltså riksdagen som väljer statsminister. Och han är då ansvarig med den regering han själv utser, inför riksdagen allenast.
Det är till exempel en skillnad mot hur man har i USA och Frankrike, där inte högsta chefen, han vilar inte på ett parlament utan på annat.
Det är mycket sällan att det är så att talmannen är den som föreslår statsminister, men det är ju egentligen så att i de här moderna länderna, även där man har monarki och kungen eller drottningen föreslår, så måste de ju konferera med riksdagen och se till att det har förankring i parlamentet, annars går det ju inte.
Du, till kungen bör man inte säga du så där rakt av, det brukar han inte gilla. Men till talmannen får man säga du, eller?
Ja, det får man. Men inte när man har ordet i riksdagen.
Nej.
De får inte säga du till varandra överhuvudtaget. Och det är av rent praktiska skäl. För man ska i protokollet kunna läsa vem man har diskuterat med, då ska man ange namn. Mm. Vi bestämde oss för några år sedan enhälligt att slopa titlarna, fru och fröken och andra titlar. Däremot så måste man använda för- och efternamn. Och det är när jag läser protokollet om 20 år så ska jag veta vem man har diskuterat med. Det kan man ju inte avgöra med du, utan det får stå namnet.
Mm.
Och till talmännen så de adresserar man ju talman. Herr talman eller fru talman.
Herr talman, får jag föreslå en skiva?
Det tycker jag.
Kommer här. Ett stycke ur Drottningholmsmusiken av Johan Helmich Roman. Det blir sån här musik när ni öppnar riksdagen, Ingemund Bengtsson.
Ja, vi brukar alltid ha lite Drottningholmsmusik och det uppskattar ledamöterna mycket. Men vi brukar sedan variera musikprogrammet. Ett slag försökte jag få musik från de olika landskapen och det har vi försökt att göra. I år är det enbart svenska tonsättare på det musikprogrammet som vi inramar det högtidliga öppnandet med.
Är det för att stimpengarna ska hamna inom landet?
Nej då. Vi vill variera det varje år, men den här Drottningholmsmusiken kräver ledamöterna att få lyssna på.
Men du är lite grann av showmästare också. Du diskuterar och resonerar om musik och vad som ska vara med i öppnandet. Det är inte en och samma grej.
Hela öppnandet är mitt ansvar. Jag har ansvar för formerna för detta. Och jag tycker nog att vi har lyckats ganska bra med hänsyn till omständigheterna. Om man tänker sig när statschefen och drottningen kommer åkande efter häst och sedan har vi då väldigt fint i den vackra trappuppgången och sen har jag lagt in ett föredrag vid öppnandet också som har visat sig vara väldigt populärt.
Mm. Ska det vara en brandfackla det i något ämne?
Nej, det ska vara ett litet kurserande, allmänbildande föredrag.
Man kan behövas.
Jag är väldigt lyckat. Ja, i år blir det kvinnan i politiken och i riksdagen som jag tror kommer att bli väldigt intressant. Men sen är det alltså huvudsaken då kungens öppningstal och statsministerns redogörelse för vad regeringen har tänkt sig. Och det anförandet eller det talet som statsministern håller, det är ju sen underlag för den allmänpolitiska debatt som sen kommer i mitten av oktober.
Mm. Du, är det ett problem att balansera mellan det högtidliga formella och att försöka hitta på lite nya saker så att det blir ändå en avspänd och rolig tilldragelse i öppnandet?
Man ska alltså vårda traditionerna. Nu försöker vi få det här till att bli en tradition att vårda. Men det behöver inte vara tråkigt. Musiken är ju livlig. Och de här föredagen vi har haft har ju ibland utlöst riktiga skrattsalvor. Men dagen går till så här egentligen. Vi börjar i Storkyrkan men predikan, det står inte i författningen, men det är en gammal tradition. Och sen har vi öppnandet och sen en stor mottagning i den vackra sammanbindningsbanan för alla gäster och alla ledamöter. Och sedan har vi en festföreställning på operan på kvällen och det blir Carmen. Så hela dagen är alltså...
Partaj.
Det är folkvalda, har alltså verkligen med gäster.
Och jag tycker, vilka bjuder ni då till det här?
Alla ambassadörer bjuds in och sen bjuds ju då... tjänstemän i staten, och sen får ledamöterna också ett antal biljetter att bjuda in. Man får inte plats med 500 gäster eller något sånt där som får plats.
Det där är väl helt okej, men ska du inte bjuda Alice Timander och Jarl Kulle och Alexandra Charles, de där som också glänser?
Det händer att jag bjuder in några enstaka sådana där. Kardemumma var förra året inbjuden därför att han hade skrivit ett kåseri där han tycktes illa om öppnandet, och då bjöd jag in honom för att han skulle få se det i verkligheten, och då var han vänlig nog att i ett kommande kåseri tycka att det var inte så dumt. Så jag gör så, om det är någon som skriver någonting elakt om oss, då får de en vänlig inbjudan.
Om jag säger att riksdagen är
ståndpunkt.
Om jag säger att riksdagen är dålig,
får då får du en inbjudan och så kommer du att säga nästa gång, åh, det var fint på det öppnandet, det har de verkligen lyckats med.
När man pratar med dig, Ingmund, så låter det väldigt trevligt i riksdagen, men när man får se i tv-kamerorna och speja ut över en debatt, då verkar det ju så trist, och det är samma sak år efter år, ingenting har hänt, verkar det som.
Ja, men det är ju nya saker varje år egentligen, det är en ny budget och det är nya anslag och...
Ja, det är några nya siffror, men ja, det är samma gamla riksdagsvän siffror. Som står där och hummar. Och har
ja, och nej, nu har jag varit i 37 år i riksdagen, och det sker en väldigt snabb förnyelse av ledamöter, och det kommer nya. Och när man som jag sitter och lyssnar väldigt noga, så kan det komma många pärlor.
Så man får någon för att höra,
ja,
någon som du minns.
Det vill jag nog gömma till mina kommande minnesanteckningar. Som jag inte tänker ut.
Så du har fått inspiration av Adelssons framgång med...
Ja, nej, det kommer jag inte göra. Men faktum är att om man lyssnar noga kan man få höra en del lustiga felsägningar. Och många är väldigt intressanta att lyssna till, även om det är allvarliga inlägg.
Men är det i de debatter som inte får så stor uppmärksamhet från pressen? Det är då de här pärlorna kommer kanske?
Jo, men du vet att om en debatt pågår i två hela dagar, så täcker ju massmedia bara lite, och man plockar ut en del saker, så att man får ju inte någon helhetsbild av vad som händer och sker där.
Man får ju komma dit som allmänhet och åhöra debatterna, men du kanske är tveksam nu för din, för de brukar alltid hitta på massa fåniga demonstrationer och ropa och dra upp plakat och då blir du arg.
Det är så sällan det händer. Det händer mycket sällan. Men då måste vi köra ut dem där, för man får inte demonstrera. Alltså utomparlamentariska aktioner ska ju inte vara inne i parlamentet. Utan
det ska... Nej, det hör man ju på ordet nästan.
Vad sa du?
Det hör man ju på ordet, att det ska ju vara utanför parlamentet.
Ja, just det. Så att det har vi ingenting emot utomparlamentariska aktioner, men dock inte inom parlamentet.
Ingemund, vad har du för favoritmusik när du inte motionerar?
Ja, har du Cirkus av Nils Ferlin, då vill jag gärna höra den.
Det låter som en saga, men det är faktiskt sant.
Den är
kommer här.
Jag lärde mig gå på händer, och strax måste mamma se. Hon var den förnämsta publiken, 5 öre tog jag gång 3. Det hela var bara ett vedskjul, men störde ej minsta grand. Och cirkusens namn var präktigt, den hette Tigerbrand. Succén var klappad och given, parkett den glad och förnöjd. Men cirkusartistens bana blev ganska brant och fördröjd. Rätt illa for han i världen och mager blev han och skral. Men ett, tu, tre, hur det kom sig fick han upp en salt och mortal. Då kom där ett pris i våras, kom där en medalj också. Det skulle ha glatt hans mor, men hon var inte hemma då. Hon reste så brått och vida, hon bor i ett annat land. Långt bortom pris och medaljer och cirkus tigerbrand. Långt bortom pris och medaljer och cirkus tigerbrand.
Cirkus med Ove Engström, det är Nils Ferlins text och han, Ove Engström, har tonsatt det. Ingemund Bengtsson, riksdagens talman, han sjöng gärna med här. Det här är en riktig favorit.
Ja, jag tyckte mycket. Det var en fin tonsättning. Jag har ju hört Ove Engström många gånger i andra, men jag har aldrig hört honom på den här tonsättningen. Det var väldigt fint.
Den hittade vi i arkivet alldeles nyss.
Ja, vad fint.
När riksmötet öppnar på tisdag så blir det direktsändning i TV2. Stor tv-show. Känner du som Lennart Hyland då när det är sån här?
Nej, men inte alls. Det är ingen som kan tävla med Lennart Hyland. Jag är ju visserligen ceremonimästare, men jag har ju inte mycket att säga den dagen, utan bara se till att allting flyter.
Talmannens uppgift bara, att hålla tyst på den dagen nästan.
Ja, det är ju, talmannens uppgift att lyssna och tiga. Man får ju inte hålla några tal och delta i debatterna.
Saknar du inte det ibland? Du som
ja, det
pratar.
Var så att jag hade ju varit med så länge. Jag hade ju nästan...
Har sagt allting?
Jag hade ju mer än 20 år i riksdagen, och både som riksdagsman och statsråd. Så jag hade ju grälat färdigt och talat färdigt. Man ska nog inte bli talman innan man har lång riksdagspolitisk bana bakom sig, så man så att säga har talat färdigt. Men ibland är det ju trevligt att få komma till tals, och därför ställer jag gärna upp vid sådana här tillfällen. Jag har reklam för vår verksamhet och vår institution.
Ska ni också bli lite trendkänsliga, och ska man sponsra riksdagen om man...
Nej, men det är ju väldigt viktigt att vi försöker få ut sanningen om riksdagsarbetet. Jag menar, ibland så den journalistik som vi upplever ibland är ju lite vinklad och kanske inte alltid så trevlig. Så därför tar man alla tillfällen i akt och talar om att det är en mycket fin institution.
Ett fint hus i alla fall.
Ja, och det är en fin verksamhet vi bedriver.
men du, det har ju ifrågasatts om verkligen riksdagen är den stora maktcentralen i Sverige, för att regeringen har ju en väldigt stark utredningsorganisation. Och det är mycket som sker i utredningar på annat håll, och riksdagen där står ofta ledamöterna och pratar för sina hembygder. Men är det verkligen där besluten fattas?
Jo, men detta är en gammal företeelse. Parlamentet är ju en pratinrättning, och en regering som måste ju ha en förankring i riksdagen. Det är ju så i alla demokratier att riksdagen måste ju ha en regering som kan hämta styrka och makt ifrån riksdagen.
Men visst kan balansen där förändras också?
Jo, men då ska man ju veta att den som har regeringsansvaret måste ju ha en riksdagsgrupp, eller riksdagsgrupper om det är flerparti. Och där sker ju väldigt mycket diskussion. Så det är ju egentligen riksdagsgrupperna som har ett väldigt stort inflytande. En regering som går emot sin riksdagsgrupp kan ju packa ner och gå hem. Nog finns makten i riksdagen, fast den finns hos grupperna som har regeringsansvaret.
Men pratas inte för mycket ibland och görs för lite?
Ja, vi pratar mindre nu än vi hade tvåkammarsystemet, och vi fattar ju alla beslut som behöver fattas. Så när riksmötet är slut har vi gjort färdigt vårt arbete, och alla reformer är beslutade och budgeten är klar.
I riksdagen så fattar man beslut, man tar inte beslut.
Nej, vi fattar beslut.
Ni fattar beslut, ja. Annars ska de alltid tas nu för tiden. Har du hört det?
Det är mycket de säger som... Men vi fattar beslut, så har alltid gjort så.
Är det viktigt med språket när man är, står i riksdagen och pratar?
Jo, men det är väl viktigt med språket överallt. Och det finns en del nymodigheter som jag tycker illa om och håller med dem som menar att man ska använda gamla, hederliga, fina uttryck.
Kan inte du berätta två sådana som du irriterar dig på?
Jo, jag tycker kalhugg låter dumt. Föryngringsyta tycker jag låter dumt istället för kalhuggen till exempel.
Mm.
Och friställd istället för arbetslös. Det är sådana där saker som jag inte riktigt tycker om. Mm. Jag vill att man ska tala klarspråk.
För några år sedan så hette det arbetsköpare under ett tag istället för arbetsgivare.
Ja,
kommer du ihåg det?
Men det är en gammal term inom marxismen, arbetsköpare.
Mm.
Men det använder man ju inte.
Du, eftersom du har varit med så många år i riksdagen på den tiden du agerade som riksdagsman och som sen statsråd. Hur var det roligare förr som det alltid är i alla andra sammanhang?
Ja, det är väldigt farligt att... det är klart att om man bedömer det förgångna så var det en del som var roligare. Men det är inte tråkigt nu heller. Så det, ibland säger man det var roligare för, och det är för att man saknar sin ungdom.
Det kanske det är. Men jag har hört dig berätta någon gång om att ni faktiskt under den något torra, allvarliga ytan så är ni riktiga spelevinkers, vad heter det?
Ja.
Och du också, du är inte oskyldig.
Jo, men det är alldeles riktigt. Men då var det så att förr då höll man på fram till 4-5 på morgonen när man hade nattplenum. Och det är ju alltid så att när man kommer över 12 på kvällen, och då händer det mycket hyss. Det hände ju att vi ungdomar då ställde till förtret för de gamla som hade somnat i en stol i biblioteket och hade tagit av sig skorna. Då kanske man gömde skorna för dem, och så blev det votering och de sprang och letade och fick springa in och votera i strumplästen och sådana där.
Det låter som någonting som behövs idag också, tycker jag.
Ja, men nu håller vi inte på längre än till 11 på kvällarna.
Aha.
Och det gör ju att...
Ni blir inte lika roliga då?
Inga nattplenum.
Det är ju för eländigt.
Lustigheterna kommer då sent natten, men... mellan riksdagsledamöterna utanför plenissalen hör man ju många glada skratt. Och tyvärr är det så få ledamöter in i kammaren när någon säger några lustigheter som gör att det inte är lika roligt. Det ska ju vara fullt hus när man säger någon lustighet för att få mycket skratt.
Man ska ha en publik naturligtvis, ja, annars är ingen idé att agera.
Och det är någonting som jag kanske är lite ledsen för, att ledamöterna, de har ju nu sina kontor i riksdagen. Var en har sitt kontor. Och där de har radio och kan följa debatten. Det hade varit trevligare om vi hade haft lite mer folk inne i kammaren under pågående debatt. Det skulle nog gett mer liv åt det. Och vi försöker på olika sätt.
Det som ger liv åt riksdagen för tiden, det är ju alla affärer när det är spännande förhör i konstitutionsutskottet och det står och trängs 100 journalister och tv-kameror och så håller ni på att gömma där bakom dörrarna. Det är kul.
Ja. Det är ju pseudohändelser egentligen.
Ja, men det har nästan ökat intresset för riksdagen, just de här händelserna. När utskottsförhören om Bofors och Holmer och allt det här. Då är det lite action, men det är kanske inte det ni vill ha.
Nej, det är ju inte egentligen huvudsyftet med ett lands lagstiftande församling. Men det är klart att kan vi locka folk till riksdagen med dessa så får man... ha överseende med det.
Ja, man måste tänka på PR. Du sa att ni vill ha reklam för riksdagen också.
Men det ska vara god och positiv reklam. Inte någon negativ reklam.
Självklart. Ni kanske skulle ta in kaffekoppar där. Det ser trevligt ut.
I själva riksdagen.
Ja, varför inte?
Jo, men jag vill inte gärna att de sitter och läser tidningar och dricker kaffe när man pratar. Men däremot...
koffein, det skärper uppmärksamheten.
Ja.
Det kan ju...
ja, jag vet inte. Jag vill inte göra reklam för det, nej.
Nähe.
Nej.
Någonstans
nej, de ska
på gränsen
sitta och lyssna. Och kaffe har vi ju kafé och möjligheter till. Nej, inte inne i plenissalen.
Nej.
Där är jag noga.
Ja, där är han noga, Ingemund Bengtsson, men jag är inte så noga här på Stockholm. Jättekul att du kom hit och berättade om detta. Edith Piaf vet jag är en av dina favoriter. Det är inte Ratata på Pernilla Wahlgren som du vill lyssna på, utan det är de gamla fina märkena.
Just det. Je ne regrette rien.
Det där var Ingemund Bengtsson för Radio Stockholm.
Non, rien de rien. c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non.
Radio.
Big Deal från Örebro med Förföra en ängel. Klockan 11 får ni nyheter från TT här i huvudstadsradion. Fram till 12, kaffe med dopping. John Mellencamp. Cherry Bomb. Killen som har så många efternamn och som inte kan bestämma sig vilket han ska ha. Just nu heter han allting på en gång. John Cougar Mellencamp.
Nattståndet på söndag.
Lena Nyman berättar om sitt nya liv.
Han kallas Broduktig. Möt Pontus Platin, rockbranschens slagpåse.
Denise Grünstein dolde sen i film och foto som aldrig förut har exponerat sig själv.
Hör Börje Hed i Brottsplats, Stockholm.
Staffan Dopping.
Sten Hedman.
I nattståndet söndag 21 till midnatt.
Radio Stockholm.
be trouble ahead. But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have that chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance.
Frank Sinatra i Radio Stockholm. Kvart i elva. Hur mycket är klockan? Tackar så mycket.
You feel like Steve McQueen when you're driving in your car, and you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are. Jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet him with Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie, movie star, movie
Harpo, Movie Star. Fråga Dopping kommer att finnas med i Kaffe med Dopping i framtiden. Ni kan alltså skriva och fråga om allt det som ni har funderat mycket länge på men aldrig vågat fråga för ni tycker att det var för löjligt. Det är det inte längre. Hoppas vi kan svara på en del frågor från och med nästa vecka. Skriv redan nu till Fråga Dopping, Radio Stockholm 10124 Stockholm. Fråga Dopping och du får svar.
Länarnas egen radio.
Nya uppgifter om den svenska flickan som har försvunnit under tågluffning i Europa. Hon iakttogs senast på ett tåg genom Frankrike där hon såg samtala med en ung man. Flickan var klädd i vitt bomullslinne och kort svart kjol. Hon bar på en svart resväska dekorerad med ett rött hjärta.
glömt gå iväg. Men nu är det min tur. Du ska få känna hur det känns. Du ska få känna hur det bränns.
Väska med märken efter en hjärtformad klisterdekal har påträffats i en betongbunker på stranden i Biarritz. Interpol har sänt ut ett fotografi av den försvunna till tidningar över hela Europa.
Erik Gadd, ett ensamt hjärta. Man har hört det 1000 gånger på engelska om Lonely Hearts, men det låter nästan som en slags transplantationssnack på svenska. Det är bara ovana, jag tycker att Gadd gör helt rätt. Nyheter om 4 minuter.
Ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça encore une fois.
une autre histoire med en kille som heter Gérard Blanc. Ni lyssnar till Radio Stockholm. Före Eric Gadd så hörde ni nyss, hoppas jag, Bee Gees, You Win Again. Nyhetsdags, klockan är 11.
TT sammanfattar morgonens och förmiddagens nyheter. Flera seismologer spår att Los Angeles-trakten i Kalifornien i USA under de närmaste dagarna kommer att drabbas av kraftiga efterskalv till gårdagens jordbävning. Efterskalven tros kunna komma upp i styrkor till 5 på Richterskalan, vilket är starkt nog att orsaka betydande skador. Vid skalvet igår undkom de båda kärnkraftverken i området skador, men det har nu satts i full alarmberedskap. Efter skalvet igår som uppmättes till 6,1 på Richterskalan har 16 efterskalv hittills registrerats. Minst 6 personer omkom till följd av jordbävningen och omkring 200 personer uppges ha skadats. I staden Goiânia i Brasilien har 6 personer förts till specialsjukhus för ryggmärgstransplantation sedan de har kommit i kontakt med radioaktiv strålning från cesium-137. Strålningen kommer från ett sjukhus strålbehandlingsapparat som när den gick sönder kastades på en soptipp utan att de radioaktiva delarna togs bort. Apparaten hittades av ett par pojkar som slog sönder den och det radioaktiva ämnet frigjordes. Ytterligare omkring 40 personer som har strålskadats har förts till ett provisoriskt karantänläger. Vid svenska och andra europeiska vapentillverkares affärer med Iran har danska fartyg spelat en central roll. Det uppger den danska veckotidningen Börsen som har haft kontakt med omkring 20 danska rederier. Flera hundra danska transporter har gått till Iran enligt tidningen, som bland annat hänvisar till den svenska tullens utredning om Nobelkoncernens vapenaffärer. Vid ett seminarium om HIV-smitta konstaterar AIDS-delegationen och arbetsmarknadens parter att det inte behövs nya lagar eller förordningar för att bemöta HIV-smittade i arbetslivet. De regler och normer som finns är tillräckliga enligt seminariedeltagarna, som är eniga om att motverka diskriminering och särbehandling av de smittade. En referensgrupp som är knuten till AIDS-delegationen och som består av representanter för arbetsmarknadens parter ska dock se över vilka strategiska yrkesgrupper, exempelvis piloter, som eventuellt ska HIV-testas obligatoriskt. Företaget Älghult Galvano i Älghult nordost om Växjö anmäls till regionåklagaren i Kalmar för att det har släppt ut förbjudna mängder av krom, cyanid, nickel och zink. Smålandsposten uppger att Länsstyrelsens naturvårdsenhet vid en stickprovskontroll i den å som tar emot avfallsvatten från företaget har konstaterat halter som är 200 gånger högre än riktvärdet. Centerpolitiken i Sjöbo Anna-Greta Karlssons beslut om att lämna sitt uppdrag i kommunens socialnämnd i protest mot Sjöbocenterns flyktingpolitik får stöd av flera andra centerpartister på orten. Till Ystads Allehanda säger Anna-Greta Karlsson efter sitt beslut att hon lämnar sitt uppdrag för att hon inte ställer upp på den människosyn som Centerpartiet i Sjöbo har. I Moskva har en halvfärdig underjordisk tunnel upptäckts under den byggarbetsplats där en ny västtysk ambassad håller på att byggas. Gången har grävts så att den skulle passera i omedelbar närhet till den svenska ambassaden. Enligt den västtyska tidningen Die Welt skottades tunneln igen sedan de västtyska myndigheterna hade frågat de sovjetiska myndigheterna om tunneln. Ett indiskt tankfartyg angreps i morse i Persiska viken av oidentifierade snabbgående fartyg. Vid angreppet började det indiska fartyget att brinna. Inga personer uppges ha skadats. I Tibets huvudstad Lhasa dödades minst en människa vid en demonstration igår för självständighet för Tibet. Det uppger flera utländska turister som idag kom från Tibet. Enligt besökarna hade tusentals tibetaner samlats på en plats i centrala Lhasa för att se på demonstrationen. Polisen öppnade eld mot demonstranterna som i sin tur satte en polisstation i brand. Det är den andra öppna självständighetsdemonstrationen på kort tid i Tibet. I söndags tågade 26 buddhistpräster genom Lhasa och krävde att Tibet ska få bli självständigt. I den sydafrikanska Natalprovinsen uppges nu 174 personer har omkommit till följd av den senaste tidens översvämningar. Hela provinsen har förklarats som katastrofområde. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och tusentals personer har mist sina hem. Slut från TT.